Hej och välkomna till dagens avsnitt av United Fight. I dagens avsnitt kommer vi prata om klassresor, om rasifiering och olika former av kapital. Och med oss har vi Natasha.
Hej, hej.
Du får presentera dig.
Okej, jag ska presentera mig. Jag är Natasha Blomberg, Natasha Psomans Blomberg faktiskt. Och jag driver Sveriges största feministblogg, Lady Damer. Under det namnet alltså. Och jag skriver väl om feminism för dummies, brukar folk säga, som vill så här, typ nedvärdera mig. Fast jag tycker inte det är nedvärderande alls, för jag skriver om feminism och de frågorna på ett ganska folkligt sätt som alla kan ta till sig och förstå.
Ja,
ja.
Och det du inte har skrivit så jättemycket om är klassresor. Och, eller det är snarare att du kritiseras väldigt mycket för att bo i villa. Eller,
ja.
Eller snarare att kritiken handlar väldigt mycket om att det inte går att uttala sig om olika ämnen för att du har gjort en klassresa. Och jag tänkte att vi kunde prata om klassresor och hur det funkar i samband med exempelvis rasifiering. För det är alltid något så här, vem rasifieras och rasifieras inte, och folk är väldigt benägna att skapa någon slags hierarki och sätta folk mot varandra. Typ, ja, men den här personen är mörkare, därför rasifieras den mer och så vidare och så vidare. Och jag skulle tycka att det var roligt att prata om du upplever att du rasifieras mindre annorlunda eller mer nu när du har ändå gjort en klassresa uppåt. För att du har inte liksom en, du kommer inte från en överklassbakgrund.
Nej, alltså för ett tag sedan så fick jag kritik i, eller jag får väldigt ofta kritik för att jag är en vit medelklassfeminist som bor i villa och inte vet någonting om någonting. Jag brukar skriva ganska ofta om klass, men det är väldigt ganska mycket ur ett opersonligt perspektiv. Jag försöker lyfta liksom klassfrågor och liksom utsatthet och sånt där. Men för ett tag sedan så fick jag ganska specifik kritik. Det var någon som var väldigt arg och tyckte att jag skulle sluta lajva fattig och sluta lajva liksom utsatthet. Och det är så intressant för att folk liksom, jag skriver ganska öppet om var jag kommer ifrån, men ändå så är det som att folk tror att jag är född med någon slags silversked i munnen och inte förstår att jag är faktiskt född och uppvuxen i Tensta och liksom kommer inte från den här bakgrunden som min man kommer ifrån till exempel, men ändå ska liksom det appliceras på mig och ge mig liksom, eller ta bort all form av kredibilitet till det jag pratar om. Jag vet ju liksom vad jag pratar om. Jag har ju levt i utsatthet. Och det tycker jag är lite tråkigt att, ja, att man inte får göra en klassresa uppåt utan att ens trovärdighet ska försvinna. För det är så jag känner att det är inte bara jag som drabbas utav, utan väldigt många som till exempel rasifierade som har gjort en klassresa eller andra utsatta som har liksom inte är utsatt längre, helt plötsligt inte får vara med i gänget så att säga.
För jag tänker att det är så intressant det där, att jag tror verkligen att om man har levt utsatt eller inte utsatt, så blir det en del av ens identitet på olika sätt. Man bär med sig det här i bagaget. Om man någon gång inte haft pengar, så är man medveten om pengar på ett helt annat sätt än om man alltid haft pengar. Och jag har aldrig liksom förstått varför det ska vara problematiskt att prata om det här på olika sätt. Och jag tycker samma sak med rasifiering. Folk verkar tro att rasifieringen är statiskt, liksom det är hugget i sten. Du rasifieras och du rasifieras hela tiden, som att det inte kan liksom ändras, eller att man skulle kunna gå från mindre till mer rasifiering och vice versa. Och jag tänker lite om du kan, för vi pratade om det här innan, om att du rasifieras mindre nu när du klassifieras uppåt. Tror du att det beror på att det finns en syn på rasifierade invandrare som fattiga, och därför så när du inte är fattig längre så framstår du mindre som en invandrare, om du förstår hur jag menar?
Alltså jag vet faktiskt inte vad det beror på. Jag är inte så insatt i just liksom, i de frågorna. Jag fokuserar mer på liksom, feminism och sånt där. Jag vet ju bara vad jag har upplevt. Sen kanske jag inte har någon analys bakom det. Men jag upplevde att jag har rasifierats ända sedan jag föddes. När jag bodde i Tensta så var det liksom inte, då rasifierades jag inte. Jag bodde där bland alla andra blattar liksom. Och det fanns några svenskar, jag hade någon svensk kompis. Men där var ju jag liksom en av alla andra, och det var liksom norm och det var naturligt. Och jag blev inte kallad för svartskalle, för alla andra var svartskallar. Det var ju först när jag flyttade därifrån som jag förstod att jag inte var svensk. Sen så, ja, så levde jag liksom livet så tills jag var typ ungefär 30 år och vi flyttade till Stockholm. Jag träffade en man som var svensk, väldigt vit och blond och skäggig, en ättling till Gustav Vasa till och med. Och vi flyttade till söder och helt plötsligt så hade vi pengar för vi hade båda jobb och sådär. Och det är också intressant för jag fick ingen jobb. Jag bara sökte jobb och jobb och jobb. Tills en dag jag bara, nej nu jävlar, nu tänker jag börja kalla mig för Blomberg. Vi var ju inte gifta då, men jag började kalla mig för Blomberg. Vips, så fick jag komma på massa intervjuer och fick jobb. Och vi liksom levde där. Och då sakta så liksom, jag tänkte väl inte på det då. Det var inte så här från en dag till en andra så bara slutade... Liksom slutade jag rasifieras, men helt plötsligt en dag så upptäckte jag att jag har inte blivit kallad för blattehora på jättelänge. Och nu har jag väl inte blivit kallad för det på 10 år i alla fall.
Mm.
Det började där, jag träffade den här liksom svennen. Sen gifte vi oss och vi har liksom bara bott i områden där det har bott liksom svenskar. Och nu bor vi här i en villa idyll och det finns människor som har mörk hy här. Men, och det är också så intressant för jag har pratat med dem om de här frågorna, för det är väldigt mycket så här, folk som läser min blogg och som är intresserade av de här frågorna. De har liksom beskrivit samma verklighet som jag, att nej, vi upplever inte rasism längre. Vi upplever inte de här grejerna sen vi liksom har tjänat mer pengar eller bor mycket finare. Så jag vet ju inte vad det beror på, men det är vad jag upplever. Jag är liksom en svenne nu.
Mm, för jag har upplevt samma sak, eller jag har inte gjort någon klassresa på så sätt ekonomiskt eftersom jag är arbetslös.
Mm.
Men jag upplever att jag rasifieras mindre om jag är med min vita sambo. Det är lite intressant. Det är som att hans vithet på något vis har liksom blekt mig också. Eller att det färger av.
Mm.
Och jag upplever i kontext också hur man använder språket. Om jag säger att jag har rötter i Balkan. Eller säger att jag är bosnier. Så det går ju verkligen att nästan bruka våld på sin identitet. Och framställa sig själv som mer vit. Men sen tänker jag också på att jag tror att när jag blev akademiker så fick jag ganska mycket kulturellt kapital. Mycket så status. För jag har föreläst inom marxistisk teori. Och jag märker att då har min bakgrund nästan varit en tillgång. För då har folk tyckt att det har varit coolt att jag kan flera språk. Att jag kan ha koll på mer kulturer. Att jag har koll på mer religioner. Så det har snarare gett mig liksom ett lyft. Så jag tror, jag vet inte, det är också egna erfarenhet. Men jag tror att det kan bero på vilket sorts kapital man kan få. För jag tror att, som du skriver, att jag tror att pengar gör mycket. Och det ger en också möjlighet att påverka sin situation. Exempelvis om du bor i ett område där du utsätts för rasism och har ekonomiskt kapital, kan du ju fan flytta.
Mm.
Vilket människor utan ekonomiskt kapital inte kan. Så man får mer liksom rörlighet i samhället om man har olika sorters kapital.
Mm. Ja, vi kunde inte ens flytta med sen när vi bodde i Tensta. För det var så här, min pappa är liksom grek. De fick inga kontrakt någon annanstans, hyreskontrakt. Nej. De försökte flytta därifrån för mamma ville inte bo så där långt ifrån sitt jobb, ja. Och såna där grejer, för hon jobbar in i stan. Och de sökte jobb eller sökte liksom lägenhet och det fick inte, och hon liksom bara, men det var din pappa, hans namn. Vi kunde inte, de bara nej vi vill inte ha liksom. Och på den tiden så var de lite mer liksom öppet rasistiska på det sättet. Nej tack, vi vill inte ha. Vi vet vad ni är för någonting liksom.
Mm.
Och mamma hette ju också på Thomas. Men en annan sak också som jag tror har bidragit väldigt mycket till att jag uppfattas väldigt svennig. Alltså, dels så har jag ju väldigt svennigt språk. Jag pratar liksom som en jävla bondtölp emellanåt eller liksom, ja. Men jag har ju alltid haft blekt hår. De senaste i alla fall 15 åren så har jag haft rött hår. Jag har väldigt ljusa ögonbryn. Jag sminkar mig väldigt lite så att jag ser väldigt liksom, jag har inte liksom mörka ögonfransar och sånt där. Och jag klär mig väldigt liksom så här lite hårdrock, lite slusk.
Mm.
Och då tror jag att man uppfattar mig liksom mer som en sån här Ullared-svenne snarare än en liksom, en svartskalle.
Ja.
Och så har jag då min sluskiga man som är svensk, vit, ja, med blont skägg liksom. Men jag tror att det är så många faktorer där. Jag menar, vi bytte namn också. Det är inte bara en grej, så jag gjorde det här, jag bytte namn och så helt plötsligt så slutade allting. För fortfarande om jag dyker upp bland människor så är det väldigt många som kommer att identifiera mig som icke-skandinav. För att jag ser inte skandinavisk ut. Och det räcker tyvärr i det här landet att det syns att du kommer från ett land där folk är lite mörkare, så kommer du rasifieras eller till och med utsättas för rasism. Sen så finns det ju liksom olika, alltså jag utsätts inte för samma form av rasism som en person som är mörkhyad liksom.
Nej.
Men som sagt, det är
Jag har ju gjort då nästan det omvända, att jag har liksom gått neråt klassmässigt kan man säga. Att som adopterad ha två vita medelklassföräldrar med bra socialt och ekonomiskt kapital. Så som barn alltså jag har varit utsatt för en hel del rasistisk mobbing och så när mina föräldrar inte var med. Men hade jag mina föräldrar med och man träffade vuxna och sådär, så var det liksom alltid det här, jaha men du är adopterad. Och då var det liksom okej, okay, då var jag ju ingen riktig invandrare och sådär. Men sen flyttade jag ju hemifrån och hade ju inte mina föräldrar med längre. Och då syns det ju inte längre på mig att jag är adopterad, utan då tänker ju folk direkt invandrare.
Mm.
Och jag har liksom bemötts utifrån det. Så att plötsligt så var det liksom så här, men typ träffade min man och man går på, vi var på restaurang liksom, så här, folk bara typ stirrar efter oss. Och folk kommer upp och frågar liksom så här, bara rakt ut ifall jag är tillsammans med min man för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd och liksom sådana saker. Och likadant alltså, man går på anställningsintervju så liksom plötsligt så man sätter sig där och bara ah, hej här är jag, och börjar rabbla så att man har gjort utbildningen och folk fortfarande liksom blir chockade och bara, oj du pratar så bra svenska.
Ja men det, vad bra du pratar.
Ja, man bara, ja alltså jag är adopterad. Jaha. Och så där ska man så här märka så här, någon form av lättnad liksom, att jaha, ja men okej, du är en sån där fake invandrare lite så.
Men de ser den nästan med nya ögon, för det har jag märkt också med mina adopterade vänner, hur det liksom så här, det blir som att man liksom ser, de ser sitt nytt ljus på något sätt. Ja, men du är svensk men du har lite mörk hy, du är adopterad, du är inte en av dem som kommer hit och snor våra jobb liksom.
Nej, men precis. Och likadant så här, alltså jag, i och med att jag har min pappas efternamn som jag är jättesvensson namn, alltså jag heter Dahlberg. Det är liksom verkligen så jättesvenskt. Så är det också många som har trott där då, som de har sett mitt namn, att de också tror att det är min mans efternamn.
Mm.
Och igen kommer det här, ja, är det din mans efternamn? Har du gift dig för att stanna här? Eller hon bara, nej det är min pappas efternamn faktiskt. Jag ville inte ta min mans efternamn. Bara, jaha, nähä. Varför får jag på honom då? Alltså. Men ändå kan jag säga, framförallt det som jag märker mycket är det liksom ändå fortfarande de här blickarna vi får när man går på stan, och speciellt när vi går med ungarna på stan, att folk liksom ändå liksom så här tittar snett. Och man kan tycka liksom att Sverige 2015, borde inte folk vara van vid att det finns liksom mörkhyade personer som är tillsammans med vita personer?
Men eller hur? Okej, om det var uppe så här Norrbotten där det kanske finns två invandrare liksom, men i Stockholm och i, ja, var kommer du från, Västerås? Nej,
Värnamo
så var det. Mm. Alltså det är ju ändå liksom, där finns det ju folk med annan färg på huden liksom.
Mm.
Det är inte, ja. Nej, det där. Jag känner mig lite som en svikare det här med efternamnet, för jag tog ju liksom Oscars mest i så här impulser, ja men jag vill bara heta någonting som gör att jag får jobb. Och så fick jag jobb och sen så bytte jag efternamn när jag gifte mig. Liksom, för att, och det var verkligen av det skälet. Jag vill kunna söka jobb, jag vill ha ett svenskt efternamn. Jag orkar inte längre liksom vara, men jag heter Natasha Psomas. Det var liksom Tarsan Pyjamas hela jävla liksom, grundskolan. Ja, jag kan skratta åt det nu. Men då ville jag heta liksom, Elisabeth Björk eller Malin eller något sådär. Och så jag bytte ju faktiskt namn för att jag inte ville ha ett icke-svenskt namn. Och nu efterhand så känns det jätte, alltså det känns inte bra. Så att nu har jag bara gått och väntat på att det ska bli 2015 så att jag kan ha dubbla efternamn, för jag vill inte ha det här mellannamnet och det. Så att snart kommer jag heta Psomas igen. Men jag vill ju heta Blomberg också. Jag är ju gift med Oscar och jag vill ha mina barns efternamn och jag vill ha min mans familjs efternamn främst, för att liksom vi är en familj. Men det känns verkligen som ett svek. Och det, vi pratade ju lite om det innan sändningen. Det här om hur många rasifierade liksom säljer sig själva lite för att, ja men det här är självhatet, att bli en del av, liksom, bli liksom, liksom mer svensk för att passa in, och så liksom på något sätt skäms för sitt ursprung eller förnekar sitt ursprung för att kunna passa in. Och jag känner att jag har gjort det väldigt mycket under hela min uppväxt, alltid liksom känt förakt och hat och liksom mått väldigt dåligt över att jag inte får vara riktigt svensk. Och sen så sitter man här i en villa och helt plötsligt så får jag inte vara grek längre. Och det är verkligen så en jättejobbig så existentiell kris för mig.
Men jag tänker att det blir lite samma nästan krock som det blir typ för mig som adopterad. Att folk å ena sidan ser mig som colombian och förväntar sig att jag ska kunna jättemycket om den colombianska kulturen och samhällsskicket och så vidare. Samtidigt som det förväntas att jag ska vara jättesvensk och typ, ja, jag vet inte, se på Kalanka på jul och sådär.
Mm.
Vilket jag förvisso gör, men alltså
Kalanka på jul, ingen riktig jul annars.
Nej, men det är liksom så här, man förväntas liksom vara del av två grejer samtidigt som man liksom inte accepteras som en del utan något dera. För skulle jag komma och liksom bara, men jag är colombian, liksom, då skulle ju folk tycka att jag är helt dum i huvudet. Mm. Och blir rätt sur på mig och liksom så här, men varför är på Sverige? Det är Sverige du bor i, varför vill du inte vara svensk? Samtidigt som jag hela tiden får höra att jag inte är svensk.
Ja, precis.
Och att Sverige inte är mitt riktiga land, och ska jag inte sticka tillbaka någonstans jag kommer ifrån och sådär. Så det blir som så här, men det är som det här att mellanförskapet liksom, att man får aldrig verkligen vara del av någonting rent kulturellt. Man får liksom flyta där lite i
mitten. Ja, men det är så här, egentligen så vill jag se, och det försöker jag göra nu, att se att man har, jag har två liksom, två identiteter. Jag är svensk och jag är grek, men det känns som att man inte får vara ändra. Alltså det, du är ingen riktig svensk och du är ingen riktig grek. Däremot om jag åker till Grekland, alltså greker är väldigt så här att du är grek, även om du har så här bara en promilles grekiskt blod, om att du är grek. Du är grek absolut liksom. Så där känner jag mig väldigt liksom accepterad och välkommen. Men när jag pratar liksom med andra liksom invandrare eller rasifierade människor på nätet, så är det väldigt så här, nej men du bor i din jävla villa, så att du vet inte vad du pratar om.
För greker kan inte bo i villa.
Nej, greker kan inte bo i villa. Och greker är vita. Så att, är man vit så kan man absolut inte rasifieras och utsättas för förtryck eller någonting. Och alltså, jag har hört de helt bizarra liksom grejerna de senaste månaderna på nätet, så att man liksom bara baxnar. Det är så historielöst och det är så okunnigt framförallt. För att förr, nu är det väl, alltså de mest utsatta nu förutom liksom mörka människor är ju muslimerna, det är ju det dit hatet riktas just nu. Men förr på 70-talet, 80-talet och i början på 90-talet så var det liksom greker och turkar som var liksom de här grupperna som folk hatade. Så att liksom säga att greker är vita europeer som inte utsätts för rasism, det är ju jävla skitsnack.
Och rasifiering, alltså processen av att rasifieras bottnar inte bara i hudfärg.
Nej.
Alltså det, hudfärg är en stor del av det. Men
absolut.
Man, araber är ju exempelvis inte svarta, men en väldigt utsatt grupp i samhället idag. Men jag tänkte att vi kan prata lite mer, för Paula, du berättade att du har gjort en klassresa neråt. Upplever du att det finns liksom skillnader mellan hur du bemöts idag och hur du bemöts när du växte upp? Beroende på liksom...
Ja, men när jag växte upp, och som sagt, för då hade jag ju liksom nästan alltid mina föräldrar med. Och hade jag dem inte med så visste ju folk generellt vilka mina föräldrar var. Och då var det ju det här med att jag var, det var mer självklart liksom att jag hade en plats i de här medelklassrummen och så. Medans nu då, när jag liksom för närvarande är arbetslös, jag och min man, vi bor liksom i en liten, vi bor i lägenhet, vi har inget eget boende så, vi har en hyresrätt, vi ja, äger inget boende och så vidare. Så nu är det inte liksom självklart längre. Alltså även om jag bjuds med liksom på typ mina föräldrar drar med mig på saker och ting som är medelklassigt eller så, så finns inte längre den här självklarheten att jag hör hemma där. Även om jag fortfarande har språket och jag vet hur man ska föra sig, jag är uppvuxen i det, så är det som att folk inte köper det längre. Och jag märker ju att folk rasifierar mig mer, att jag liksom har blivit den här, men innan de folk vet att jag liksom är adopterad, så är jag den här liksom invandrarblatten som bor i lägenhet och arbetslös och snyltar på statens pengar. Och jag vet liksom inte hur många kommentarer jag har fått på bloggen och så här, från folk som liksom bara att, men du är bara sån här arbetslös blatte, du har aldrig bidragit till någonting och dina föräldrar har bara liksom så här låtit dig snylta på allting och de också snylta på allting. Man bara, du, så här, mina föräldrar är som sagt vita medelklass högutbildade, de har nog betalat in rätt jävla mycket skatt, du behöver inte oroa dig. Men liksom folk ser inte det i början, utan de ser min hudfärg, de ser att men där är någon som är svarthårig och mörkhyad liksom, det måste ju vara en blatte. Och så tänker man liksom inte steget längre. Och mycket har jag märkt, vilket är ganska skrämmande på många sätt, att det här med rasifiering och rasismen kan jag tycka faktiskt är värre idag än vad den var när jag växte upp. Alltså just det här med stoppas på gatan av främlingar eller typ så här få glåpota efter mig och sånt där, det hände inte när jag var liten. Jag vet inte om det bara hade att göra med att jag hade liksom vita föräldrar med mig oftast, eller också om det kan ha att göra med att, men nu har SD gått framåt och så vidare och så vidare, att där man säger nu,
det blir mer accepterat.
Slutet på 90-talet, början 2000, när jag gick då liksom mellanstadiet, högstadiet och så, då hade man ju, då var det ju liksom en dipp i det här. Det var liksom inte okej. Okay. Det var lägsta nivån möjligt liksom någonsin för rasistisk och nazistisk liksom aktivitet och så. Men nu har det ju liksom gått upp igen och plötsligt är det ju mer liksom öppet, och nu har inte jag vita föräldrar med mig längre som kan vara den där lilla skölden på något sätt. folk ser det de ser och liksom agerar på det.
Men jag tror att folk hade liksom mer skam. Alltså det var liksom skämmigt att vara rasist, för ingen vill vara rasist. Och så var det förr. Alltså nu, de som är rasister idag tycker inte heller att de är rasister. Men förr så tycker jag det var mer, det var liksom, det fanns rasisterna och de uttryckte sig dumt och liksom kunde så här ropa glåpord efter en, och man var liksom retad i skolan och sådana där grejer. Och sen fanns det såklart den här klassiska köksbordsrasismen som där man satt liksom med vänners föräldrar och de kanske pratade om de här, kurderna som har kommit hit till byn, de är ju jättekonstiga, de, fast inte han där, han är en bra kille, och liksom, men ändå tyckte att folk är väl folk. Medan det idag är mer så här rumsrent att inte vara rasist så, men vara rasist mot vissa grupper, du vet, de där som kommer hit och tigger, eller de där som, vi vet ju vad de vill. Men nej, jag är inte rasist. Jag tycker inte illa om personer med mörk hy. Men ni vet ju hur muslimerna är. De är ju farliga. Och att det liksom, rasismen idag är så mycket mer... Alltså den känns farligare på något vis. Dels för att vi har ju också då folk som går runt och kontrollerar människor och kollar liksom om du har legitimation på dig. Och dels att folk som liksom vanligt folk attackerar till exempel tiggar utanför affärer. Och alltså det har blivit sånt otrolig hetsk stämning som jag inte upplevde fanns på liksom 90-talet, 80-talet, även om jag då var mer utsatt för rasism än vad jag är idag. Idag möter jag inte rasism, jag passerar totalt. Det är liksom i vissa rum som jag typ uppfattar som icke-svensk, men inte på det sättet att folk tycker att det är lämpligt att kalla mig för någonting, utan det är mer så här, ja, Natasha, hon är inte riktigt svensk.
På den nivån, typ. Jag tänker att det är så intressant det här, när jag gärna kom till Stockholm, eller när jag hämtade upp gärna igår, så gick vi, du vet, den här tunneln i centralen när man ska ut. Och då det är ju väldigt många tiggare som står där. Eller nu säger de tidningar. Och så säger Jörgen helt plötsligt, men titta. Jag bara, alltså, va? Det är en vit uteliggare. Alltså jätteförvånad över att det liksom är en vit person. Alltså, och jag satt och tänkte på det, att det finns en sån länk som folk gör verkligen med en rasifierad person och fattigdom. Hänger verkligen ihop. Och jag tror att det hänger ihop med det här svaghetsföraktet, och att man anser att invandrare får skylla sig själva för att de är fattiga, för att de snyltar på systemet.
Mm.
Och det känns som att det märks även liksom inom vänsterfeministiska kretsar att det är svårt för folk att greppa att människor med invandrarbakgrund kan jobba sig upp i samhället liksom, och få en bättre plats, eller ja, en annan plats. Och jag tycker att det blir så här, det är nästan som att folk blir provocerade, för jag har sett folk skriva typ att Kinsa är klassföraktande.
Ja, men det
för att hon skrev en gång att hon typ jobbade hårt.
Mm.
Och det blev så här, men herregud, här har vi liksom en tjej som verkligen växte upp. Hon har ju skrivit om det själv, liksom jätteproblematisk pappa och haft liksom svårt på alla sätt, och nu liksom verkligen jobbat sig upp med hjälp av sin talang och drivkraft och sådär. Och visst, jag påstår inte att man ska hylla, jag påstår inte att man kan, alla kan inte jobba sig upp. Vissa gånger har man tur, andra gånger är det liksom en situation eller omständigheter som gör. Men det här med att varför kan vi inte vara glada åt att samhället inte har gått käpprakt åt helvete, att i alla fall finns en mikrochans för folk som är utsatta att bli av med sin utsatthet.
Men precis, jag har sett samma sak riktas, alltså samma slags kritik riktas till journalister som är rasifierade eller som rasifieras, där de kanske har bott på Söder eller tjänar pengar eller helt plötsligt har en röst i liksom tidningar, att de inte liksom en del av det här längre, att de är liksom medelklass nu, eller de är
sellouts.
Ja, men precis, för att de har lyckats. Men vad är poängen liksom i hela liksom antirasistiska rörelsen? Är det att liksom alla ska ha samma chans, eller är det, alltså, jag vet inte, är det en klubb för inbördes beundran, eller är det, alltså, kan man glädjas åt de som faktiskt lyckas klättra sig ur och upp, även om de såklart har andra resurser. Det handlar ju oftast om det, att man har vissa resurser och så lyckas man ta sig därifrån. Men jag tycker det är jättekonstigt när man anklagas. För det går inte att vinna då.
Nej, men jag undrar också, vad är syftet då? Är syftet att man inte ska göra det då? För då undrar jag lite, jag köper ju absolut att en småbarnsmorsa som jobbar typ två jobb och jobbar helg ute i förorten inte har tid att sitta liksom och sprida feminism eller kanske utbilda sig akademiskt eller vilket sätt. Men om man nu har människor från utsatta grupper som har jobbat sig upp och som har en viss plattform där tid har frigjort till det här, bör man inte vara ganska glad? över att den här möjligheten finns. Mm. För hur ska, för jag menar, det är lite så att rika, vita, eller kan man säga, kan inte, det är svårt att prata om utsatthet om du aldrig varit utsatt. Men hjälper det inte enormt om vi har människor från olika liksom, grupper som har jobbat sig upp, som nu har en plattform, en röst, och använder den till att belysa de här problemen.
Precis, speciellt om de då har levt det där. Och det är det jag upplever jättetråkigt när jag får kritik för att jag lajvar fattigdom. Jag vet att jag inte är fattig nu, men jag har levt fattigt. Liksom ända tills jag träffade Oscar så var jag fattig. Jag upplevde mig själv inte som fattig då, för att för mig har det alltid varit normalt att inte ha pengar. Alltså, så har jag levt. Liksom. Men jag vet ju hur det är att leva så. Jag vet hur det är att växa upp med en ensamstående mamma som sliter på två jobb och liksom inte har några pengar över överhuvudtaget till någon jäkla matsäck till skolan eller senaste kläder eller kläder överhuvudtaget eller klassresor eller vad fan det nu var. Liksom, jag var alltid utanför på det sättet. Liksom, som barn i lägre klasser där. Jag vet ju hur det är. Det är skitbra om jag lyfter de frågorna. Sen så gör jag det såklart med ödmjukhet inför att min position nu... Jag skulle inte vilja säga att jag har haft en massa resurser och tagit mig hit så här, och jag hade de här möjligheterna. För jag hade bara tur. Jag gick på krogen, jag träffade en snubbe som kom från en medelklassfamilj. Så att det är ju inte det att jag så här, jag jobbade så hårt, utan jag har verkligen bara gift mig upp.
Men det tror jag också är provocerande för folk.
Ja, det tror jag.
Jag tror att det provocerar folk när människor från utsatta grupper får någonting utan ansträngning. Mm. För att det ska ju vara den här, du vet, amerikanska framgångssagan. Du vet, jag skurade golv i 15 år.
Precis, det ska vara inspirerande
för
andra.
Det ska vara inspirerande, det får inte vara så här, alltså jag gifte mig bara.
Ja, för jag är inte inspirerad. Men grejen med det också är att det är en sån otroligt utsatt position. För jag känner mig väldigt utsatt.
Mm.
För att min liksom, ekonomiska... trygghet är helt beroende på av att min man faktiskt fortfarande vill vara gift med mig. Skulle han skilja sig från mig, om han skulle komma till mig imorgon och bara nej du, jag vill inte längre, då skulle jag liksom vara tillbaks på botten. Jag skulle flytta till Rågsved. Inget fel på Rågsved, jag tycker det är skithäftigt där och skithärligt och min pappa bor där. Men det är där jag skulle få bo. Jag skulle inte bo i Segersäng i en jävla villa. Jag skulle få bo i en lägenhet i Rågsved. Och jag skulle få jobba, liksom, om jag fick ens ett jobb så skulle jag bli tvungen att gå tillbaka till att jobba som barnskötare eller liksom undersköterska. Och jag skulle ha mina två barn och försörja. Och, alltså, jag är verkligen bara en skilsmässa ifrån liksom, botten.
Men det är det här med att det man inte tänker på det, och rika människor har ju inte heller kämpat för sin skit. Alltså, nej, om man är född shit, in i rikedom och man bara får, eller det är som att påstå att typ vita människor har kämpat för sin vithet. De har ju fått det gratis. Det är ett
jävla lotteri.
Ja, det är ett lotteri. Och det är lite du samma vann. Sak. Och därför så tycker jag att det är så konstigt att för att ta dig ut utsatthet så måste du lida. Och sen kanske samhället kommer ge dig en liten belöning. Har du tagit någon slags liksom, enklare eller typ så här, shortcut och typ gift dig eller vunnit på lott eller vad fan folk gör eller bara haft en jävla tur och typ sökt ett jobb och fått det.
Mm.
Så... blir folk sura. Jag upplever...
Men jag kan tycka det är helt rimligt att alla rika människor eller liksom privilegierade människor blir skitsura över att jag kommer att snylta där på min man. Men när människor som kommer från liksom samma bakgrund som mig så här, ska hacka på, eller liksom, som kommer från en utsatt bakgrund och då ska hacka på andra personer som har liksom levt så och sen fått en jävla break. Det tycker jag är jättekonstigt. Borde de inte bara, good for you? Mm. Det, liksom, men... det är så jävla missunnsamt på något vis.
Men är det inte också lite den där rädslan att eller liksom förväntningen på något sätt att den som gör den här klassresan plötsligt ska börja se ner på dem som man tidigare var liksom en del av. Ja. Och problemet är ju att det finns ju ganska många sådana också
som gör,
alltså,
det.
Som gör det. Och jag känner lite grann så att när man säger då, till exempel rasifierade som tagit sig till toppen, alltså vi har ju till exempel liksom rasifierade inom media som sitter och skriver om hur de aldrig har upplevt rasism och Sverige, ja, har inte sant. Problem med rasism och så. Och där kan jag faktiskt liksom fatta när andra rasifierade då blir förbannade och liksom känner lite grann att vad fan ska ni göra med all den här makten om ni inte liksom kan hjälpa oss och faktiskt belysa vad som händer. Men istället sitter där liksom.
Och ja, så, men den kritiken tycker liksom, jag är helt rimligt, för det är så jävla vidrigt. Alltså det är verkligen...
Mm.
Alltså jag kan inte ens förklara jävla...
Men där känner jag, för där kommer vi in på det här med internaliserad rasism då. Att de sitter där liksom och bara, nu och är det där liksom medelklassiga och fina. Och liksom börjar sig ner på andra sfärer. Och så kommer det här, men om man bara jobbar tillräckligt hårt så har man alla möjligheter. Och titta på mig, jag har minsann jobbat mig upp. Och jag har aldrig upplevt rasism. Jag har det så bra nu. Och så kommer det här liksom, men ni är dåliga. Och jag tror att det är ju liksom någonstans här att lyfta sig själv. Att... visa liksom på att jag är den goda invandraren.
Mm.
Ni är de dåliga invandrarna som inte jobbar er upp.
Men de har ju verkligen köpt den här vita myten också om att, jag menar, att invandrare överhuvudtaget är dåliga och att det är bättre att vara som de vita.
Precis. Och samma kan man ju se liksom, om säger kvinnor och män, alltså att vissa kvinnor då, som kommer upp liksom, men ta typ Blondinbella. Mm. Alltså som gärna då liksom bärsar mot andra kvinnor att ja, men ni bara gnäller och ni tror att ni kan få saker
utan att göra någonting. Får väl ta för er.
Ja men ta för er, satsa på välj rätt yrken. Man bara, men alla kan inte satsa på att bli företagsmoguler. Alltså vi måste fortfarande ha folk som jobbar i vården och jobbar med barn och så vidare. Det är...
Nej, men det är det där internaliserade föraktet, alltså självförakt helt enkelt, alltså kvinnor som hatar det som är kvinnligt eller hatar kvinnor och vill bli mer som män, invandrare som liksom strävar efter att bli mer som vita människor för att de liksom har lärt sig, alltså växer man upp i en kultur där vitt är liksom som det bästa, alltså det är så jävla förhöjt, alltså vi lever ju med vithetsnormen helt enkelt. Och växer man upp i det, så det blir så jävla lätt att man tror på att det är bättre och att allt annat är sämre. Och då lär man sig att se ner på sig själv och sitt ursprung. Och när man äntligen tar sig därifrån, så tror man liksom att det är för att man var inte som dem. Och det, alltså jag tycker det är, alltså what's the point om man inte kan, man klättrar ur sin utsatthet och inte kan då använda den plattformen man får för att hjälpa eller åtminstone lyfta liksom de frågorna som man själv har levt i.
Eller åtminstone hålla käft.
Ja, åtminstone det då. Om man
åtminstone
inte kan.
Inte skriva dumma artiklar. Nej. Om vi nu pratar om liksom mediafolk.
Sparka neråt på sin egen grupp. Liksom.
Precis. Jag vet inte, jag har lite svårt för det här valet som man tvingas in i. Eller jag upplever det att jag, när jag växte upp i Sverige, kom hit 93, ställdes hela tiden när man gick i skolan, så frågade alltid lärarna, vad tycker du, vilket land tycker du bäst om, Sverige eller Bosnien? Alltså väldigt vanlig fråga, jag fick den hela tiden, så här, Sarajevo eller Stockholm? Och så skulle man liksom svara så här, självklart Sverige. Men jag växte upp liksom ganska så här, trygg i min kultur. Så jag sa alltid så här, Bosnien. Så här, jag tycker om Bosnien. Och var så här, men nu är du faktiskt i Sverige. Men
vilken jävla fråga. Alltså, det är helt sjukt. Hela tiden.
Det var väldigt spännande. Jag trodde,
men det är verkligen det här, du måste välja. Du kan inte vara både och.
Men alltså, precis. Och det är lite det här valet. Jag har skrivit en text om det, men konsten att vara en kulturell hybrid. För jag tror att växer man upp, alltså jag är bosnier, men växer upp i Sverige, jag är ju svensk också. Alltså det är ganska jäkla svensk egentligen.
Jag är en jävla svenne.
Ja, men alltså jag tror att det är omöjligt. Alltså inte ens invandraren ute i förorten som inte kan svenska, om den sitter där i 20 år, så kommer liksom Sverige färga av sig. Det går inte. Det är som att säga att jag har bott i Holland nu snart i 6 år. Jag har inte hållit, men herregud vad jag har tagit till mig av kulturen. Det är helt omöjligt. Alltså människor... Det är så som kulturer och socialisering funkar. Man blir precis en del av det man lever. Det tråkiga för mig har varit liksom att tvingas välja och att fortfarande ställa sin förval. Jag upplever inom feministiska kretsar också att när jag tar upp frågor som kanske, du vet, rör feminism, ja, inte rasism, men typ om jag pratar om vikt och typ utseende och så, här, så får jag ibland kommentarer om att ja, men varför skriver du om det här? Varför skriver du inte om rasism? Liksom, varför skriver du om vit feminism? Det är ointressant, du borde skriva om det här. Skriver jag bara om rasism och liksom tar upp sexuell rasism och hur det funkar och sådär, så får jag istället höra liksom från andra hållet att jag bara tar upp specifik rasism och specifik feminism och att jag är väldigt liksom inriktad, inte bred nog. Och det här valet, det här att folk har så svårt att förstå, man kan vara båda samtidigt. Alltid. För jag är ju, det som du sa, du har två identiteter. Jag ser det mer som att jag har en hybrididentitet. Mm. För jag är, även när jag är i Bosnien och ser ut som alla andra, och då rasifierar jag självklart inte, så är jag ju inte en bosnier som bor i Bosnien. Jag är ju liksom, jag är en bosnisk-svensk person. Och, och jag känner att det borde vara helt okej. Okay. Varför måste jag välja en och hålla mig till den? För jag känner att båda skulle suga för mig, helt ärligt. Jag skulle inte bli lycklig av att liksom vara helt bosnier heller och inte få vara svensk.
Nej.
Men jag känner att det är liksom sådana problem som de matas in i det antirasistiska också. Alltså, det kan man ju se som på när du har varit utsatt på företag runt och så, liksom, när det sitter rasifierade antirasister som verkligen liksom jättestarka i sin identitet att de är antirasister, men sen ändå sitter och drar rasistiska skämt om dig, sitter och liksom så här bashar på huruvida du är grek på riktigt eller inte utifrån hur pass mörk eller ljus hudfärg du har beroende på vilken bild man tittar på för stunden och så vidare. Och man bara, men alltså, kan ni inte se vad det är ni gör, att ni faktiskt sitter och häver ur er rasism på liksom så fruktansvärt föraktfullt sätt och verkligen så här internaliserar rasism som man fått höra hur mycket som helst ifrån liksom vita idioter. Men ändå tycker de att det är liksom okej, för att de ställer upp det här att du kan inte vara både och. Antingen är du vit och medelklass eller så är du rasifierad grek. Men eftersom du bor i medelklassområde i villa så måste du bli vit medelklass, då kan du inte vara greken längre.
Nej.
Alltså får du inte vara det, och då måste de liksom hitta allt de kan för att slå ner på, driva med och förlöjliga att du liksom överhuvudtaget nämner att din pappa är grek och du är faktiskt är grek.
Jo, nej, men jag tycker också att de använder så här, de lägger ord i min mun. Mycket av den kritiken, alltså när jag tittar på hur folk diskuterar mig, för de gör ju det öppet, det är liksom, det är den här viskleken. Någon berättar, ja, men hörde ni väl Lady Damen sa, ja, nej, vad sa hon? Och så berättar de vidare istället för att liksom så här, typ läsa mina tweets själv, eller så tar de en tweet ur ett sitt sammanhang. Och så bara, nej, men hon har, såg ni inte att hon sa att hon inte var vit? Hon tog avstånd från det. Bara, jag har aldrig någonsin tagit avstånd från min vithet. Jag är vit som, ja, jag är inte vit som snö. Jag är vit som en jävla oliv då. Men,
alltså, har du olivfärgad himmel här så?
Jag, är jag en grön eller en svart oliv?
Åh, oh, gud, ja.
Ja. Nej, nej, men alltså, och just den där grejen också, bara att olivfärgad hy bara skulle komma i en brun nyans. Alltså, greker är olivfärgade. Det är,
men jag älskar ju folk låtsas att det där inte är ett vedertaget begrepp.
Ja, men eller hur? Som att det är någonting jag har hittat på. Bara posta bilder på oliver ungefär som det bara, vadå, hon är ju vit. Sen vet att det är väldigt många som aldrig har hört talas om begrepp.
Men det är ett vedertaget.
Alltså det roligaste var väl att de började skriva då att du hade skrivit att du var en oliv.
Alltså, ja, typ, har du sett den? Har du sett den? De säger att Natasha har skrivit att hon är en oliv.
Och därmed inte kan förtrycka.
Ja, nej, men alltså de lägger verkligen ord i mina mun. Jag har aldrig tagit avstånd från min vithet. Jag är väldigt vit. Men jag är fortfarande grek och jag är fortfarande olivfärgad. Jag menar, det ena utesluter inte det andra. Liksom.
Och jag tycker det här visar så himla tydligt hur rasifiering är någonting som samhället gör. För det är ju alltid andra som försöker tala om för en och sätta den i fack och begränsa och på olika sätt liksom, ja, sätta etikett på det. Och rasifiering är ju verkligen inte något du väljer. Och, men samtidigt så tycker jag att det är en jäkla mycket rasism att konstant säga till folk att de inte får ha sin kulturella identitet på grund av whatever, du bor i villa och, eller vad fan som helst. Och för mig är det liksom rasism one on one. Att på något vis säga, det här får inte du ha, vi kommer ta dig. Du, det är som att när folk säger till mig, du är inte svensk, du är inte svensk, du är inte svensk. Som att liksom, det ligger i deras makt att bestämma det.
Ja.
Det är, och precis samma sak med, du är inte grek, du är inte grek, du är inte grek. Eller typ, du är inte svensk, du, för att du är brun. Men jag kan känna, vad fan, fuck off. Jag vet väl min egen bakgrund, jag vet vad jag är, jag vet vad jag identifierar mig själv och vad jag känner att jag tillhör. Sen så tänker folk inte hur smärtsamt det är att inte få vara med. Alltså att jag ibland, jag kritiseras av vissa muslimer som påstår att jag är en dålig muslim för att jag typ dricker alkohol, inte har slöja och tycker om kuk typ. Men att jag skriver, det var någon som skrev till mig, så jag bara skriva kuk så här, så här dålig feministisk, då fick jag så här hakat upp det, jag vill bara skrika kuk en hel dag. Och den känner jag så här, hur smärtsamt det är att inte få vara med i att, den grupp som man identifierar sig med. Fan vad det gör ont, och det är det värsta jag vet egentligen, när rasifierade feminister skriver till mig att jag inte är radikal nog eller för vit eller för, och då kan jag känna så här, helvete vad ni gör mig illa. För det är så här, jag kan bli genuint ledsen att ni gör så här. Precis. För att jag utsätts precis på samma sätt som er. Och ni säger att jag inte får vara med. Ni tänker ta bort det sociala skyddet som jag skulle behöva. Det är fan helt sjukt att folk är villiga att göra så här mot andra. Och samtidigt så pratar vi om inkludering.
Ja, men, eller hur?
Men jag tänker så här också, att man säger både könsroller och rasifiering och så, det kommer ju med de här fördomarna, att man har det här färdiga paketet, att är man grek så tycker man sig eller så, man har den och den kulturen, man kommer bete sig så här och så här, är man som jag typ colombian, ja, men då har jag det här beteendet och den här religionen och den här synen och så vidare. Och då blir det någonstans också det här att har man vissa bakgrunder så ska man också leva på vissa sätt, Mm. Och väldigt mycket blir det ju nu då liksom med invandrare och sånt. Ja, men då ska man bo i någon av de invandrartäta förorterna. And that's it.
Ja.
Och liksom, stiger man utanför det här på något sätt åsiktsmässigt eller för att man bor på andra sätt eller sådär, så är det som att ja, men, du kan inte vara rasifierad om du inte följer rasismramen på hur du förväntas tycka, tänka, vara. Mm. Alltså det blir liksom att de här antirasisterna och rasifierade som sitter och liksom skriker om att men, hur man inte kan vara si eller så för att man tycker si eller så eller lever där eller där. Alltså de upprätthåller ju själva rasifieringen.
Ja.
Genom att säga liksom att du kan bara vara rasifierad om du följer de här åsikterna som vi tycker att man ska ha om man är rasifierad. Eller, ja.
Alltså jag tycker det är skitbra. Jag har fått jättemycket bra rimlig kritik från liksom, speciellt från den svarta feminismen att liksom, och fått lära mig väldigt mycket om min egna position och vad det innebär. Jag menar, jag kan ändå så här disguise myself genom att färga håret, genom att liksom, jag kan gå under radarn ibland, i vissa rum i alla fall, medan vissa människor absolut inte kan det. Jag tycker det är skitviktigt att man faktiskt väcker den, att man har den intern kritiken, att man liksom inte låter folk bara claima någon slags jätteförtryckt position bara för att man rasifieras i vissa rum, för att det är skillnad på att vara svart och på att vara grek. Det är en enorm skillnad. Men det är ju som, precis som Amra säger, alltså det är som ett knivhugg. Det är, om jag inte är grek, vem är jag? Alltså jag är svensk, jag är grek, men jag har liksom växt upp hela mitt liv genom att rasifieras och det här har blivit en del av min identitet. Jag har ju liksom formats efter vad andra, att andra människor har rasifierat mig. Och det har liksom lett till att jag har känt väldigt mycket självhat, jag har hatat min hudfärg. Jag må vara vit, men jag har fortfarande fel sorts vit nyans för att passera som skandinav. Och det har jag fått hata och lära mig att hata och lära mig att förakta. Jag ville ha haft andra namn, jag ville ha haft annan färg på hud eller håret och ögonen och liksom försökt ta avstånd genom att byta namn och allt det här. Och sen till slut landat i att men jag är grek och jag är svensk och det här är helt okej. Och så kommer det bara en liten grupp människor som absolut inte vet någonting alls om mitt liv. De har sett en bild på mig och tycker att där är min vita hud liksom någon slags svenneton och därför får inte jag vara med i eran lilla klubb liksom.
Men tycker du det är obehagligt?
Ja, men det är verkligen, det är så här, jag är en av, jag, det första gången jag fick sån här ganska hård kritik, då satt jag och grina hur länge som helst. Bara, men jag är en av er, varför vill ni inte ha mig? Sen så förstår jag såklart att jag har andra privilegier i och med min klassresa, i och med min hudfärg. Men det är fortfarande det är liksom som blir sparkade ansiktet av den grupp som man så jävla gärna liksom har, eller som man har identifierat sig med ett helt liv. För jag får ju fortfarande inte vara med i den svenska klubben eller skandinavklubben.
Nej, liksom. Precis, det är inte som att man omfamnas av den grupp man har migrerat upp till på något sätt.
Precis.
Heller, det är inte som att typ akademin omfamnar personer som mig själv och är jätteglad över att jag finns. Mm. Jag får ju fortfarande liksom dras mycket med det här med att jag är muslim, att jag liksom inte är vit och jag menar, så för mig, även om jag har ett kulturellt kapital, så behöver jag stödet för att klara mig, för då vet jag att jag får inte vara med här och ni vill inte ha mig tillbaks. Fy fan, va? Så då är typ, då skulle jag säga att människor som gör en klassresa lyckas vara den enda gruppen som inte får fördelar på något sätt. Alltså man får fördelar i form av kapitalet.
Ja, precis.
Men
det är som att man ska bestraffas för att man helt plötsligt har fått fördelar.
Precis. Och jag undrar lite var, jag undrar om folk förstår att det ligger också något, alltså väldigt väldigt, om man tar en rasistiskt, i att ta fram en bild på människor och sitta och studera och berätta. Jag tycker alltid tyckte att det var obehagligt. Och det, jag har inte sett, jag har sett det med andra också. Jag har sett folk jämföra, du vet, svarta och svarta, ljusare och mörkare. Mm. Och bara så här, den här ljusa är inte svart. Den är bara en mörkare vit, var det någon som skrev. Nej, men någon annan människa. Och jag blir så här,
du kan inte ens se på, alltså en bild, du kan inte ta en bild och nej, avgöra hur svart en människa är överhuvudtaget.
Alltså,
för det är ett fotografi liksom.
Och visst, det är klart, ju svartare du är, desto mer kommer du rasifieras. Ja. Och mer, ja. Ja,
det vet vi.
Men att sitta nästan och bedriva någon slags rasbiologi, alltså sitta,
ja, men det är ju det, att sitta så här och, hur bred är pannan på den här, har hon en riktig grekisk potatisnäsa,
ja,
eller?
Men precis, men det här jag såg någon som skrev så här, Amra, hon ser inte muslimsk ut. Och det blir så här, om vi bortser från dumheten den kommentaren, så var det liksom så här, jag bara, de har alltså suttit och studerat mitt utseende och jag tycker det är jätteobehagligt att och varför spelar det roll hur fan jag ser ut egentligen?
Mm.
Varför läser inte folk vad folk säger istället? För ska man, det blir så här, det är typ identitetspolitik på det sämsta möjliga sättet. Det är inte där den ska användas till. Det är liksom, jag tror jag såg, var det inte, hade vi inte någon diskussion också där, Paula, där det folk, när de ser ditt namn, att du brukar inte ha så här bild på ditt ansikte som profilbild, och folk skriker backa, tolkningsföreträde, håll käften.
Alltså jag har haft, alltså, jag menar, typ folk som är typ lika vita som du är, som, men som är typ muslimer och så, som sitter och skriver om rasism och sen skriker till mig att jag som vit ska backa och hålla käft, för jag vet inte hur det är att utsättas för rasism. Och man bara, kanske ska chilla lite grann, jag är jävligt mycket mörkare än vad du är om vi ska gå på den grejen liksom. Så, men alltså det roligaste är ju fortfarande hon som skrek åt mig att backa och sluta vara så jävla vit och ta tolkningsföreträde i adoptionsfrågan.
Oh no. Du borde ju ha någon så här bild på dig själv, på typ din, så här bild på typ din bruna rumpa som du postar varje gång som jag säger. Ja. Kyss den här.
Men det är liksom, det hör ihop med det där hela tiden. Alltså, när jag inte har någon bild på mig där det går att se att jag faktiskt är markerad och så, och sen skriver mina åsikter, alltså går jag emot vad andra rasifierade tycker, så blir det direkt det här liksom, men du är vit, backa, du vet ingenting. Som att man måste tycka samma sak för att vara liksom, vi båda är rasifierade från liksom, olika rasifierade grupper och utsätts för rasism. Men det är liksom, jag vet, jag hade någon diskussion om cultural appropriation, där jag liksom kritiserar, liksom pratar om det strukturella, varför det är dåligt, och någon annan tyckte liksom att, men det är väl jättebra, och jag blir bara glad om min kultur kan bli lite mer accepterad.
Mm.
Och började så här, när jag var så emot liksom, så att, men jag håller inte med, den kommer inte bli mer accepterad bara för att vita har den, för det kommer inte vara okej för dig att använda den för det.
Nej.
Och hon började liksom, backa, du är vit, du vet inte vad du pratar om, backa. Och man bara, men vet du vem jag är? Kände man lite grann liksom, så.
Men jag är också provocerad att man ska behöva använda sig själv som sitt eget alibi på något sätt. Om ni förstår vad jag tänker, alltså, jag tycker att det är jätteobehagligt att man skulle behöva gå ut med namn och liksom bild och säga kolla, kolla, kolla. Jag menar, det ska, jag syns, ska man bedriva diskussioner, samtal och debatter om samhälle, politik och vad vi ska göra, så ska man göra det utifrån varandras argument, känner jag i slutsatsen. För jag kommer inte lyssna på någon som är svart bara för att den är svart. Jag vill höra vad den människan har att säga. Och den kan ju vara helt dum i huvudet.
Men det har blivit så himla mycket så. Ja, det är samma precis som när jag kritiserade men samtidigt försvarade dig kring din tweet om Lila Acorns föräldrar.
Ja.
Och det enda folk liksom svarade var, är du trans? Har du rätt att säga någonting?
Men ska ingenting, du behöva gå ut med den,
ja, liksom, ingenting om mina argument.
Men det handlar precis,
utan
precis
bara, är du trans? Har du, har du rätt att säga någonting?
Men det är lite det som, där min ställning är i hela den här liksom, diskussionen kring rasifiering och antirasism och så här, det är att jag har valt att inte ta plats i den, på den plattformen. Alltså jag skriver väldigt, alltså jag skriver aldrig om rasifiering, jag skriver aldrig om antirasism, därför att jag tycker att det finns andra människor som har så otroligt mycket bättre, mer kunskap och bättre analys än, alltså jag har ju bara mina erfarenheter, jag har inte analysen, och då tycker jag det är mycket bättre om de som faktiskt har det skriver om det. Sen spelar det ingen roll om jag har erfarenhet av att rasifieras eller vara utsatt för rasism. Jag väljer ändå att backa i den frågan, för att liksom, jag kan inte tillföra någonting, känner jag. Utan det, ja, men så, för att det blir så jävla liksom, ja, du har rätt sorts hudfärg för att uttala den här frågan, men du kanske inte har en aning vad fan du snackar om ändå.
Liksom, det, bara det, för att man... ja, det är inte så att man kommer bara, jag är muslim och helt plötsligt så har jag koll på typ maktstrukturer.
Nej, jag har fan ingen koll överhuvudtaget. Jag bara lyssnar med öppna öron på när andra pratar om det här. Men jag vill väldigt gärna bli inkluderad. Eller, de måste inte inkludera mig, men bajsa inte mig i ansiktet och säga åt mig att sticka när jag liksom försöker ändå liksom ta del av en grupp som jag ändå har identifierat mig med ett helt liv, eller som andra har identifierat mig som i ett helt liv.
Ja, för det är inte som att, ska man säga, att man har själv på något valt liksom, att vara en del av en utsatt grupp. Det är någonting man blir uppfast på det sättet.
Och ja, så hittar ju
folk, liksom, liksom överlevnads ja, men så att överleva på, då hittar man liksom egen identitet, egen kultur, och man blir stolt, man är så ibland alltså, så något väldigt vackert kan växa fram ur det också. Och kan då liksom bestämma vem som får och vem som inte, alltså, jag tycker att det är väldigt väldigt, väldigt skevt. Och jag tror att anledningen till att det sker så himla mycket idag och inte förr, jag skulle tro att det finns liksom en väldigt ängsligt klimat. För att du vet, högermakterna går framåt över hela Europa, Och jag tror folk är rädda. Alltså jag tror folk är väldigt rädda. Och då blir det, tyvärr är det ju så historiskt sett, när folk är rädda så uppstår liksom mer splittring istället för att man ska stå ihop.
Mm.
Och det har liksom alltid varit mänsklighetens största problem. Att när man har, medans liksom, hur ska man säga, medans the bad guys, om man tar liksom rasister, är jävligt bra på att hålla varandra om ryggen oavsett. Mm. Alltså du vet, du kan ha så här... du kan, liksom, nazister försvarar ju varandra oavsett vad fan de gör. Och jag påstår inte att, att man ska börja göra det. Men det är därför de vinner så mycket mark. Och vi sitter här och splittrar och kör med navelskådning och ska kolla, är du rasist, är du rasist, är du, jag vet inte, jag vet inte. Och till slut så är alla, du vet, en egen jävla ö. Och
men jag
alla,
tror att folk är så jävla rädda för att kanske bli, alltså bli bortglömda. Att typ jag har den här kampen som är väldigt viktig för mig, men om jag måste inkludera alla de här som kanske liksom inte är på samma nivå, som om, när man pratar om antirasism och rasifiering, att kanske att om jag är mörkare än dig, därför är jag mer utsatt. Om jag börjar inkludera er, då kanske mina frågor glöms bort och så kanske det blir någon slags mellanmjölks antirasism här. Och det är ju också problematiskt. Jag tror det är jätteviktigt med internkritik, och att, för man kan inte säga att alla förtryck är likadana och att vi är alla rasifierade, så att alla vi utsätts lika mycket. Man måste liksom kunna se vem som faktiskt har det värst.
Ja, absolut, och det går ju absolut.
Och det är jätteviktigt, men jag tycker att det är fullt möjligt att göra det och ändå hålla varandra om ryggen.
För just internkritik, är inte den som sköts
internt.
Det känns som att folk har missat.
Ja, häng ut.
Nej, precis. Liksom. Men det går ju faktiskt att sköta kritik internt. Det går ju att skriva till varandra över PM och ta det. Det går att mötas över en fika. Jag har gjort det flera gånger.
Mm.
Exempelvis när jag kritiserade Carolina Ferrai på Twitter, som pratade vi i det med ett jättebra samtal. Eller när jag kritiserade Full Pattes avsnitt om rasism, som jag tyckte jättebra samtal.
Verkligen. Samtal, det är det som är grejen. Och man kan göra det öppet, alltså genom blogginlägg och sånt där. Men man kan ha en, och nu säger inte jag att man ska krama sina förtryckare med den här goda tonen, men när man är en del av samma grupp så tycker jag att man bör hålla en liten godare ton med varandra.
Är det så att jag kritiserar någon, en vit feminist som uttalar sig konstigt om islam, och jag skriver det, och den personen bara, nej jag bryr mig inte, då förstår jag verkligen säga, fuck you, du verkar vara dum i huvudet och du är faktiskt inte antirasist.
Nej.
Men i min erfarenhet, de flesta gångerna jag har, och det här är min erfarenhet, pratat med folk privat, så har det gått att nå fram. De flesta gånger har folk visat en vilja att förstå vad du menar.
Ja, men man får ju skilja på samtal och samtal också. Jag kommer inte ha några samtal med liksom antifeminister och rasister. Nej. Jag kommer ha samtal med andra människor som ändå har samma mål som jag. Som kanske är ute efter liksom jämställdhet och att allas lika värde, men kanske har missat en viss del av analysen eller kanske uttrycker sig problematiskt. Då tycker jag det är väldigt viktigt att man liksom bemöter det och diskuterar det. Men det är liksom fortfarande, vi är på samma sida.
Ja, precis.
Men alltså, jag tror att det är mycket... också bottnar i att det har blivit någon form av missförstånd vad intersektionalitet handlar om och vad tolkningsföreträde handlar om. Att intersektionalitet plötsligt har blivit en sån här grej där alla förtryck ska jämställas, finnas och jämställas och vara med. Pratar man om typ krogragg eller catcalling, så ska man ändå få med alla perspektiv. Det ska liksom inte bara prata så att män busvisslar efter kvinnor, utan man måste få med transperspektivet, utan man ska få med, är kvinnan vit eller rasifierad, på vilket sätt är hon rasifierad, har något handikapp, är det en funktionshinder psykiskt, alltså allt ska liksom med i precis varenda diskussion, och det blir helt omöjligt att hålla i huvudet.
Nej, det går inte.
Det funkar ju inte. Och sen sitter folk där liksom bara, ja, nu har hon skrivit två inlägg om det här ämnet men ingenting om det här, fan vad hon är dålig. Och plötsligt så förväntas det liksom att var och en som sitter som feminist och bloggar och sådär ska lyckas skriva om precis alla förtryck som finns, plus gärna ett och annat påhittat, för att precis allting som någon gång har upplevt som är negativt måste ha sin egen maktstruktur och förtryck.
Men då blir det ju någon slags mellanmjölk igen, för att man klarar inte av att skriva fullt ut eller lyfta en grej fullt ut, utan du måste ta med alla perspektiv, och då blir det någon slags halvdan version av det man egentligen vill säga. Jag tycker intersektionalitet handlar ju om dels att liksom förstå hur sammanhangen och sambanden mellan olika grupper och hur de liksom kan interagera med varandra, hur det liksom funkar, dynamiken och så vidare. Men sen så tycker jag att om man tittar på typ bloggare eller privatpersoner som liksom pratar i offentligt, att där handlar ju den här mångfalden mer om att låta flera olika röster synas och höras, och att olika förtryck lyfts, men kanske inte av samma person utan av flera olika personer. Så vi har liksom Amra där som pratar väldigt mycket om antirasism, och så jag kan prata om feminism, och någon annan pratar om liksom mens eller om någon annan pratar liksom. Ja, men det finns så många olika frågor att lyfta, men en person kan inte hållas ansvarig för att se till att alla perspektiv kommer med, för då dör diskussionen.
Men sen blir det också en dubbelbestraffning, för samtidigt har man det här med tolkningsföreträde, så sitter ju typ då Amra, som inte är jättemörkhyad från Afrika, och börjar skriva om afrofobi, så kommer hon ju garanterat få höra att hon tar sig tolkningsföreträde och bara ska hålla käft som inte vet vad afrofobi är. Samtidigt som det kan bli gnäll om liksom, varför lyfter du inte
de här frågorna för?
Ja, liksom. Så att det blir den här dubbelbestraffningen. Och sen hör man ju också det här att, med tolkningsföreträde, att det också används som ett vapen att tysta folk. Liksom, som jag sa när jag kritiserade, att liksom, är du trans? Har du rätt att prata? Alltså, tolkningsföreträde handlar ju egentligen bara om att man har rätten, man är ensam liksom att ha rätt att tolka sin egen verklighet.
Men inte att du är den enda som får prata om
det. Nej, det betyder inte att du är den enda som får prata eller att du har helt rätt i sakfrågan. Precis.
Jag tycker vi fick ett exempel. Det var en som skrev en kommentar på min blogg på mitt inlägg där förklarade tolkningsföreträde och frågade så att jag är inte muslim, men om jag träffar en typ så här, islamsk fundamentalist som uttalar sig jättenegativt om kvinnor, får inte jag säga emot då? Och jag svarade som så här, men säg emot så mycket du vill.
Till den.
Men det är så här, men du måste tänka på hur du uttrycker dig. Om du säger jag ser inte på kvinnor på det sättet och jag tycker att det är fel att göra det, liksom kör hårt för fan, argumentera röven av dig.
Mm.
Det du inte ska göra är att börja liksom, min vän som är muslim tolkar Koranen på det här sättet och det är det rätta sättet, så du har fel.
Mm.
Nej. Liksom, ta inte tolkningsföreträde för någon annan. Om två muslimer vill sitta och käbbla om vem som har den rätta tolkningen av Koranen, låt dem. Men kom inte in som icke-muslim och liksom lägg domen att du tolkar rätt och du tolkar fel.
Mm.
För då blir det liksom, där kommer tolkningsföreträdet in. Men sen har ju väl vem fan som vill har väl rätt att diskutera vilka grejer inom islamska strömningar som är jävligt negativa eller kristna strömningar som är negativa.
Det beror ju på sammanhanget där också. Är man till exempel del av en diskussionsgrupp där här ska vi diskutera de här ämnena, då tycker jag det är fritt fram för alla människor att faktiskt diskutera de här ämnena. Sen så får man ju fortfarande ta hänsyn till, inte trampa över, inte förminska varandras liksom känslor och upplevelser. För det tycker jag också är en del av liksom hela den här tolkningsföreträdegrejen, att förminska inte det den här personen säger, för att det är bara jag som kan veta hur jag har upplevt det här. Jag har tolkningsföreträde i mina egna upplevelser. Mm. Men alla måste ju kunna få vara med och ställa frågor, kunna diskutera på de platserna. Sen finns det ju vissa sammanhang där det absolut inte är lämpligt att lyfta vissa diskussioner eller liksom frågasätta och så vidare. Men det är ju en sammanhang det handlar om.
Mm.
Gud, jag hade en grej. Hur mycket har vi kvar?
57 minuter.
Ja, men jag kan ta min sista grej.
Mm.
En tanke som jag har, eller jag har skrivit inlägg i det här, jag vet inte, när man är aktiv och pratar inom vissa frågor så blir man oftast talesperson för de frågorna. Och det som jag märker händer väldigt mycket om man tar, folk brukar tagga in mig i diskussioner som handlar om rasism eller islamofobi och sådär, för att som ett alibi liksom, så nu ska Amra berätta hur det ligger till. Och jag tycker det här är enormt problematiskt förhållning, så att jag förstår ju att folk menar väl, men det är problematiskt ur väldigt många perspektiv. Och ett av dem är ju faktiskt att syftet med att informera folk om ett förtryck är ju att jag inte ska behöva göra allt jobb själv. Så att om någon har lärt sig om hur islamofobi funkar genom att läsa texter eller vad de gör, skriv det. Tolkningsföreträde handlar inte om att jag måste stå på standby så fort någon jävla diskussion om islamofobi utbryter och så måste jag in och berätta hur det ligger till. Och det är, jag tror också samma sak, du vet, när folk kritiserar dig för att du skriver om klass och så vidare och så vidare. Men prata om det själva. För jag tycker att det är konstigt att säga att tillhör man en viss grupp så måste man alltid prata om det. Folk verkar, det är väldigt jobbigt för mig att prata om islamofobi. Alltså jag är rädd på riktigt. Jag tycker det är obehagligt som fan. Och jag kanske inte vill in i varje diskussion. Men inte det som är allmän kunskapsspridning. Alltså det finns ingenting som gör mig gladare än när jag ser någon uttala sig som en röv. Mm. Och så ser jag folk som jag känner till eller som inte är muslimer och bara läser liksom rumpan av den personen är så jävla bra on point, och jag ser att de har använt mina argument som de har läst innan. Då känner jag så för gråta, för jag bara, det är så här utveckling ser ut. Människor med annorlunda positioner i samhället kan ta sin privilegierade position och använda den till något bra, inte att man ska behöva sitta och vara den som hela tiden ska in. Och just därför har jag inget problem med att folk som inte tillhör vissa grupper pratar om det.
Mm.
För att folk kommer lyssna på ett helt annorlunda sätt om du med din klassresa pratar om ekonomisk utsatthet än om någon blatte ute i förorten gör det.
Ja, för då är det bara han sitter och gnäller.
Precis, och det är liksom det lite som är det fina, att om man nu har lyckats ta sig någonstans i samhället så är det väldigt bra om man kan få göra någonting åt det så att fler kan få uppleva det.
Man får använda sin röst helt enkelt.
Precis, för jag säger alltid det, om man tar min sambo som är så vit och man, han borde typ prata rasism hela tiden. Mm. Alltså han borde typ aldrig hålla käft, borde liksom prata om rasism hela tiden, säga ifrån på stan, gå ut och debattera, gå ut. Det är liksom, folk kommer lyssna på honom.
Ja, men det är skitviktigt. Det huvudsaken är väl att man har någon slags ödmjukhet för att man inte vet hur det är att faktiskt leva i den utsattheten som man kanske försvarar eller liksom pratar om. För ibland så märker jag såklart människor som kliver in och är som någon slags savior, och det är ju såklart problematiskt. Men att diskutera de här frågorna och säga ifrån när man ser problematiska uttalanden, det är skitviktigt. Men jag tror att det är väldigt mycket så här ängslighet. Man är så himla rädd att trampa på tår. Så att, men det är därför de ropar in liksom det här alibit. Att, oj, får jag verkligen tycka här nu?
Jag tänker, om man är oroad, liksom, gör ett bokmärkesmapp. Liksom, spara en jävla massa användbara länkar. Mm. Och kommer det diskussioner om man inte vet hur man ska göra, men bara länka någon som man vet har tolkningsföreträde. Handlar det om islamofobi till exempel, men länka texter från någon som är muslim och skriver om islamofobi, om man inte liksom känner att man helt vill ta diskussionen själv. För det är ett liksom ypperligt sätt att lyfta andra och samtidigt liksom slippa tagga in folk som behöver ta debatten igen och igen och igen. För de mesta grejer finns liksom redan beskrivet och förklarat på nätet, så man kan liksom bara köra en länkbombning liksom, att här,
man läs. Behöver inte uppfinna hjulet om igen. Nej, utan länka.
Men jag tror att vi avslutar med de orden. Eller känner ni er nöjda?
Jag känner mig nöjd.
Okej, men då hoppas jag att ni har tyckt att avsnittet har varit intressant och att ni fortsätter lyssna på oss. Hej då. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot.